Radioplay. Välkommen till ett nytt avsnitt av Mordpodden. Vi heter Linnea och Amanda och startar den här podden under vår journalistutbildning. Men innan vi rullar igång idag så vill vi ju tacka vår sponsor BookBeat som är Bonniers prenumerationstjänst för ljud och e-böcker i mobilen.
Och jag är så taggad måste jag säga, för Camilla Läckberg som är en av mina absoluta favoritförfattare har precis släppt sin nya bok i Fjällbacka-serien. Jag vet att boken heter Häxan, men du har ju lite mer koll på vad den faktiskt handlar om.
Ja, det är alltså den tionde boken där vi får följa författaren Erika Falk och polisen Patrik Hedström. Och en liten fyraårig flicka som heter Linnea, precis som jag gör, försvinner utanför Fjällbacka. Och det otäcka är att en annan liten flicka försvann från precis samma gård 30 år tidigare och hittades sen mördad. Och det här lilla samhället, de ställer ju sig såklart frågan om fler flickor nu kan vara i fara.
Hos BookBeat hittar ni både Häxan och såklart Camillas andra böcker. Och det härliga är att ni får testa på den här ljudboktjänsten helt gratis i en månad genom att ange rabattkoden Mordpodden när ni skapar ett konto.
Och för att göra det så klickar ni er in på www.bookbeat.se. Och när det här kontot är skapat och rabattkoden ifylld, då är det ju bara att ladda ner deras app till din mobil eller din surfplatta och logga in med de registrerade uppgifterna.
Så vi tackar BookBeat och kör igång veckans avsnitt.
En till synes vanlig vårdag åker 20-åriga Ang iväg till en kompis för att plugga. Vem den här pluggkompisen är berättar hon inte, och det kanske inte heller borde spela någon roll. Men just den här dagen så gör det, för Ang kommer inte hem igen. Missing People får in ett tips från en person som påstår sig vara synsk och som säger att Ang kommer hittas i ett gult och slitet ruckel. Såna här tips brukar inte tas på speciellt stort allvar. Men när det gula ödetorpet med igenbomade fönster dyker upp framför dem så kan de inte låta bli att rycka till. Och tyvärr skulle tipset visa sig vara sant.
Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om Bodenfallet. Den 4 maj år 2013 verkar till en början vara en helt vanlig dag i norrländska Boden. 20-åriga Ang har precis varit ute med sin cykel och delat ut reklamblad. Något hon brukar göra för att tjäna lite extra pengar. Hennes mamma hade erbjudit sig att hjälpa till. Men den här dagen ville Ang utföra uppgiften på egen hand. När hon kommer hem igen sätter hon sig framför datorn. Hon gör en Facebook-uppdatering där hon skriver att hon snart ska ut och springa och sen plugga. Efter en stund säger mamman till henne att det är dags att stänga av datorn. Hon har ett kommande fysikprov hon borde ägna sig åt istället. Ang svarar att hon tänkte åka iväg och plugga hos en kompis. Hon menar att det är lättare för henne att koncentrera sig där. Hemma finns det så mycket saker som stjäl hennes uppmärksamhet. Vem den här pluggkompisen är säger hon inte. Men hon lovar att komma hem till middagen klockan 9. Det kommer bland annat servera svamp som hon själv har plockat. Klockan 4 tutar en bil utanför. Ang tar på sig en svart jacka över sin t-shirt och knyter på sig vita tennisskor med orangefärgade streck i mitten. Fysikboken stoppar hon i en plastkasse. Sen lämnar hon bostaden och hoppar in i kompisens bil. Men när klockan närmar sig 9 och maten står redo på bordet är dottern fortfarande inte hemma. Hennes mamma och styvpappa försöker ringa henne. Inget svar. Det verkar som att telefonen är avstängd. 2 dagar senare ringer de polisen i Boden och berättar att de är oroliga att någonting har hänt deras dotter. På Polisen kollar hans Facebook-sida och konstaterar att den annars flitiga användaren inte uppdaterat sin sida sedan den 4 maj. De ber styrpappan komma in till stationen dagen därpå och gör en formell anmälan, vilket han också gör. Sen är den overkliga karusellen igång. Poliser, militärer, hemvärnsmän, medlemmar i frivilligorganisationen Missing People och ett antal fristående personer börjar leta efter den försvunna 20-åringen. Sökandet ska pågå i flera dagar. Den 20 maj har Kristin från Missing People samlat ihop 5 personer för att bland annat söka av området där Ang brukar jogga vid sjön Boträsket. Men timmarna går och när klockan närmar sig 9 på kvällen konstaterar gruppen att letandet inte gav någonting den här dagen heller. Just som de är på väg därifrån och tänker avsluta sin sökinsats får Kristin syn på ett gult ödetorp längre in i skogen. Hon hajar till. För några dagar sedan hade hon kontaktats av en person som påstod sig vara synsk. Personen hade sagt att Angs kropp skulle hittas i ett gult och slitet ruckel till hus. Området skulle innehålla tall, elektriska ledningar och taggtråd. Det skulle vara mörkt på platsen och flickan var inte vaken. Vanligtvis brukar inte den här typen av tips få så stor uppmärksamhet, men Kristin hade ändå lagt det på minnet och kunde inte låta bli att reagera på den gula byggnaden framför sig, som man mycket väl skulle kunna kalla för ett ruckel. Det ser övergivet ut och fönstren är igenbommade. Den lilla gruppen bestämmer sig för att undersöka det. Vad har de att förlora? Huset vilar på pålar och är upphöjt någon halv meter från marken. De sökande sprider ut sig runt torpet och låter ficklamporna lysa under husgrunden. Men de ser ingenting speciellt. När Kristin kommer runt på baksidan ser hon att en trälucka som suttit för ett fönster nu står lutad upp mot fönsterkarmen som en ramp. Fönstret är sönder. Vad Kristin inte vet är att hennes kollega Peter redan hunnit runt huset och klättrat in genom fönstret med hjälp av rampen. Hon ropar därför till de andra att hon hittat en öppning och börjar småspringa dit i tron om att hon är först på plats. Kristin klättrar upp för rampen och lutar sig över fönsterkarmen så hon kan kika in i det gamla torpet. Hon hör till sin förvåning att någon redan är inne i huset och svär till av rädsla. Men hon inser snabbt att det bara är Peter. Kollegan ser ut att befinna sig i ett chocktillstånd. Han står och lyser med sin ficklampa mot väggen. Det första Peter såg när han klättrade in genom fönstret var ett större galler som såg ut som någon slags skiljevägg. Han tände sin ficklampa och tittade runt i det mörka utrymmet. När han vände sig om såg han någonting stå halvt lutad mot träväggen, mindre än 2 meter ifrån sig. Först trodde han att det var 2 benproteser. Men sen förstod han att de var riktiga. Larma nu, larma nu! Ropar Kristin, som även hon förstår vad det är de tittar på. Ungefär 20 minuter senare kommer den första polispatrullen dit. De kan konstatera att det inte finns något blod på platsen och att benen verkar ha placerats på sin plats med stor försiktighet. Vid första anblicken ser de ut att tillhöra en kvinna. Ett större område omkring huset spärras av. Efter att kroppsdelarna hittats bestämmer sig utredarna för att trappa upp sökningarna i området kring det gula torpet. Under ledning av polisen kallas militären in för att genomsöka terrängen. Om någon stöter på ett fynd ska personen ropa och dra sig undan för att polisen som går bakom varje grupp av militärer ska kunna undersöka fyndet. En av grupperna har fått i uppdrag att granska området precis till vänster om huset. Det är knappt att de hinner ta sig 200 meter innan en av de värnpliktiga får syn på ett litet område med flera gropar. Det ser ut som om någon nyligen varit där och hämtat sten. När han lyfter blicken ser han vad stenarna har tagit vägen. De bildar en hög en bit därifrån. Men någonting skymtar fram i gliporna. Det skulle visa sig vara resten av Angs kropp. Militären skriker att han hittat ett fynd precis som han ska. En polisassistent kontaktar insatschefen på platsen, plockar fram avspärrningsband och ropar till de journalister som börjat närma sig platsen att de inte kan komma längre fram. På nätet florerar olika rykten om vad som kan ha hänt Ang. Både polis, journalister och allmänheten är intresserade av att ta reda på vem pluggkompisen är som Ang åkte hem till innan hon försvann. Det verkar en person på Flashback redan veta. Han skriver nämligen så här: jag deltog i skallgången igår och med i skallgången gick tjejens expojkvän, vilket var den kille som hon varit hos fram till 21-tiden igår. Denna kille kändes väldigt mysko och hade tydligen ej fått vara med i hemvärnet på grund av att han inte klarat psyktesterna. Killen hade tydligen gett en gul plastkasse från Ieka åt exflickvännen att lägga sina skolböcker i när hon skulle hemåt. Personen på Flashback påstår att expojkvännen heter Ronny Hansson. Men det är inte bara han som har uppmärksammat den så kallade Ronny. En kvinna från Missing People hör av sig till polisen och berättar att hon lagt märke till en yngre man bland de sökande som hon tyckte var en aning märklig. Han hade fått frågan om han hade registrerat sig eftersom det var obligatoriskt. Den unge mannen presenterade sig då som Ronny Hansson och sa en aning mystiskt att man får räkna med lite uppmärksamhet när man är den sista som såg henne i livet. Kvinnan går hem och letar efter honom på Facebook. Hon hittar till slut hans profil. Men han heter inte Ronny. Han heter Jimmy.
Du lyssnar alltså på Mordpodden och den här veckan så tar ju vi upp Bodenfallet. Och jag heter Linnea Bolin.
Och jag heter Amanda Karlsson och vi ska som vanligt ta en sväng in i studion innan vi återgår till berättelsen.
Mm. Och som ni säkert förstår så var det ju väldigt viktigt för polisen att ta reda på vem den här pluggkompisen var. För det är ju trots allt den personen som Ang åkte hem till innan hon försvann. Och därmed kanske också den sista som har sett henne i livet.
Och den här personen gick alltså av oförklarliga skäl runt och sa till olika personer som hjälpte till i det här sökandet att han var den sista som hade träffat Ang. Så han avslöjar sig själv kan man ju nästan säga. Och precis som vi nämnde i slutet av berättelsen heter pluggkompisen Jimmy. Och han var faktiskt inte bara en pluggkompis utan faktiskt Angs före detta pojkvän. Så det kan väl vara bra att vi kanske i den här diskussionen berättar om deras gemensamma historia.
Jo, men det tycker jag. Och vi kan ju börja med att Jimmy och Ang, de var ju tillsammans ungefär 3 månader under våren 2010. Och Jimmy han hade då fått upp ögonen för henne i skolan och anledningen till det är ju ganska speciell.
Ja, Jimmy hade nämligen märkt att hon skickade väldigt mycket sms till en kille som var bror till en av hans kompisar. Och i vanliga fall kanske man brukar backa när man märker att någon är intresserad av någon annan. Men han tänkte istället att hon säkert är en bra flickvän eftersom hon var så himla engagerad i den här killen.
Och de började ju då prata och umgås Jimmy och Ang och snart så blev de ju också tillsammans. Och när det här hände så bad ju också Jimmy att Ang skulle sluta skicka sms till den andra killen, vilket hon också gjorde. Och därefter så träffades de i stort sett varje dag under de här 3 månaderna. Men i maj så tog ju förhållandet slut och anledningen till det kan man ju också tycka att den var ganska märklig.
Ja, för det var ju varken Jimmy eller Ang som tyckte att de skulle göra slut utan det var Jimmys kompis. För han sa till Jimmy på en fest att han inte gillade att Jimmy var tillsammans med någon som inte hade svenskt ursprung, vilket är en rent ut sagt förjävlig sak att säga. Men han tyckte alltså att Jimmy skulle göra slut med henne och full som Jimmy var så ringde han och gjorde det utan att ha någon som helst anledning till det. Och hon svarade då att hon inte ville ha någon mer kontakt med honom, vilket man ju såklart verkligen förstår. Så de hördes inte på ett bra tag efter det.
Nej,
Men den 27 juli 2012 så skrev ju Ang ett sms till Jimmy. Och då började de ju också chatta igen och sen började de också träffas och umgås. Men den här gången så var det ju bara som kompisar. Och Jimmy, hans känslor, de började ju komma tillbaka mer och mer i och med att de umgicks. Men Ang, hon var ju inte längre intresserad av ett förhållande med Jimmy.
Han var olyckligt kär, kan man ju säga, helt enkelt.
Ja. Och när polisen får reda på att det är Jimmy som är just pluggkompisen också, så vill de ju få tag i honom. Så den 8 maj runt klockan 7:30 på kvällen så ringer två poliser på hans dörr, men han öppnar inte.
Nej, det gör han inte. Så poliserna kikar in genom fönstret och de ser ingenting som verkar speciellt konstigt. Men de lägger märke till en skurhink och en mopp som står i hallen. Men sen lämnar de lägenheten och vi ska också förtydliga att det här händer alltså innan kroppen hittas. Så än så länge är Ang bara försvunnen och man vet inte att det handlar om mord.
Nej, och bara en liten stund efter att poliserna har lämnat lägenheten så ringer de Jimmy och han svarar. Och de frågar om han är hemma och om de skulle kunna få komma och prata med honom. Och det får de också. Men när de kommer in i lägenheten så är den här skurhinken och moppen som de såg, de är borta.
Och det behöver såklart inte betyda något överhuvudtaget. Han kan ju bara ha städat lite inför besöket. Men det ligger saker precis överallt så han verkar ju inte ha ansträngt sig så mycket övrigt.
Nej. Och vi ska ju också hoppa tillbaka lite i tiden, närmare bestämt till 2 dagar efter att Ang försvann. För Jimmy gör ju nämligen något ganska märkligt då.
Ja, Jimmy hade en väldigt stor passion i livet och det var soft airguns. Och den 6 maj, alltså 2 dagar efter försvinnandet, är det bestämt att Jimmy och hans kompisar ska spela. Så den 5 maj så ringer en av vännerna till honom, men han svarar inte. Så den här kompisen skickar ett sms istället där han frågar om Jimmy ska vara med och spela.
Och Jimmy, han svarar att det ska han och att de ses där. Och då frågar ju den här kompisen också om han kan få skjuts dit, men det får han aldrig något svar på. Och morgonen därpå så skickar Jimmy iväg ett sms till sina spelvänner och säger att det blir ingenting.
Och det här kanske inte låter så konstigt att man väljer att ställa in en sån här sak, men det skulle komma några nya personer och testa som Jimmy hade lovat att vara instruktör åt. Och det här var ju verkligen hans största intresse, så det var alltså inte likt honom att dra sig ur så här utan någon direkt anledning till det.
Och sen tycker jag också att vi måste ta upp det här med fynden.
Ja, absolut. För precis som ni hörde så hittades kroppsdelar i ett gult och öde torp. Men det fanns en del frågetecken kring det här.
Ja, Ang, hon hade ju varit försvunnen sedan kvällen den 4 maj. Och fyndet i det gula huset det gjordes ju 16 dagar senare. Men efter att polisen gick ut med informationen om det här till allmänheten så hörde ju ett par privatpersoner av sig som varit med i det här sökandet efter Ang. Och de berättar ju att de har varit inne i ödehuset redan den 10 eller 12 maj och då hade det inte funnits någonting där överhuvudtaget.
Och det här innebär alltså att benen och kanske även resten av kroppen hade transporterats dit tidigast på eftermiddagen den 12 maj. Alltså över en vecka efter att Ang försvann.
Mm. Och innan vi smyger tillbaka in i berättelsen så vill vi ju som vanligt passa på också att ge er lyssnare ett podcasttips. Och den här veckan så pratar ju vi om en väldigt viktig podcast som har ett väldigt fint syfte som vi vill uppmärksamma, nämligen podden Cancersnack.
Varje torsdag får du höra Emma och Lotta prata om just cancer. Ett ämne som annars kan vara väldigt svårt att prata om men som faktiskt drabbar oss alla på ett eller annat sätt.
Så in och lyssna i Radio Play-appen.
Men nu är det dags att höra fortsättningen på berättelsen. Vi ska hoppa tillbaka lite i historien. Försökinsatserna är i full gång. Men Angs kropp har ännu inte hittats. För det är någonting vi inte vill att ni missar. Jimmy var nämligen med och letade. Och så här gick det då.
Informationen om att Ang är borta sprider sig snabbt på nätet, bland annat genom Missing Peoples hemsida. Linus är en av dem som får syn på efterlysningen. Han bor i Boden och är själv aktiv inom den ideella organisationen. Det är någonting med bilden på flickan som känns bekant för honom. Hon har på sig en vit studentmössa och tittar in i kameran med sina bruna ögon. Då slår det honom. Det måste vara tjejen som hans lillebror var tillsammans med för några år sedan. Lillebron Jimmy. Passande nog kommer han på besök den kvällen. Linus visar då upp bilden han sett och frågar om inte Jimmy hade varit tillsammans med henne. Jo, svarar han. Hon är ju borta, säger Linus. På kvällen den 8 maj är Jimmy uttråkad och rastlös. Han bestämmer sig för att ringa en av sina närmaste vänner, Leo. Vännen som precis kommit hem från fotbollsträningen blir förvånad när telefonen ringer och Jimmy förklarar att hans ex, Ang, är försvunnen. Han berättar att hon varit hemma hos honom under lördagen och att han verkar vara den sista som har sett henne. Leo hade ingen aning om att de två fortfarande umgicks. Han trodde att de hade klippt banden till varandra efter att deras korta romans för några år sedan tog slut. Jimmy frågar om Leo kan tänka sig att följa med ut och leta efter henne. Leo vill gärna hjälpa till och de ringer ytterligare några vänner som också följer med. Enligt medierna hade Angs mobil skickat ut de sista signalerna från ett område bara några kilometer ifrån Jimmys hus. Utrustade med ficklampor åker killgänget dit. De promenerar runt ganska planlöst längs med cykelvägar och gångbanor och kommer snart till ett större skogsparti. Samtidigt som de går runt diskuterar de vad som kan ha hänt Ang. Om hon blivit överfallen kunde det mycket väl ha hänt här i den svårframkomliga terrängen. De letar in på natten men känner en slags hopplöshet när sökandet inte leder någon vart och bestämmer sig därför för att åka till en mack i närheten och mätta sina magar. Jimmy hade hört att frivilliga och hemvärnet skulle börja leta efter Ang på morgonen. Någon gång under natten åker därför killgänget till brandstationen där den mer strukturerade sökoperationen ska börja 9. De sitter kvar i bilen och väntar. Kompisarna tjatar på Jimmy att han borde testa att ringa Ang. Och efter mycket om och men går han till slut ut ur bilen och tar upp mobilen mot örat. När han kommer tillbaka till sina vänner berättar han att Ang, precis som han trodde, inte svarade. Men det var inte så konstigt. Jimmy hade nämligen inte ringt. På morgonen drar sökandet precis som planerat igång. De frivilliga delas in i olika grupper. Men det finns flera saker som förbryllar polisen med Jimmys beteende under sökandet. Det brukar vara familj och nära vänner som letar mest noggrant och under längst tid efter den försvunna. Men trots att Jimmy stod Ang nära verkar han nästintill stressa sig igenom de sökområden han blivit tilldelad. Han ber också att han och hans vänner ska få leta mer på egen hand. Han får då förklarat för sig att i så fall får de se det som en privat insats. För inom sökorganisationen arbetar man efter en bestämd metod och struktur. Dagarna går och i mitten av maj har omfattande sökinsatser gjorts i och omkring Boden och en mängd förhör har hållits. Ang är fortfarande spårlöst försvunnen och det är bara Jimmy som säkert kan säga sig ha sett henne efter att hon lämnade hemmet. Den 11 maj knackar polisen dörr i området där Ang försvann för att ta reda på om de boende observerat någonting som kan ha med försvinnandet att göra. Totalt pratar polisen med 228 personer, men det är bara 5 som har gjort intressanta iakttagelser. Alla 5 är grannar med Jimmy och bor i det lägenhetshus där Ang ska ha befunnit sig under kvällen den 4 maj. Bostaden består av sammanlagt 6 lägenheter. tre på vardera våning. Polisen blir insläppta av de fem personer som var hemma under den aktuella tidpunkten. En ensamstående man och två par. Ingen av dem påstår sig ha sett eller hört någonting anmärkningsvärt. Men någon vecka senare så hör de av sig igen. De vill berätta om en iakttagelse som de gjort och som de tror kan ha med fallet att göra. Kvällen den 4 maj hade de hört två väldigt starka skrik från en kvinna. Men eftersom grannarna uppenbarligen pratat med varandra efter dörrknackningen och då börjat diskutera dessa skrik, så är den här uppgiften inte helt okomplicerad. Men den 22 maj hittas alltså Angs kropp, och det handlar inte om ett försvinnande längre. Det är ett mord som har begåtts. Dagen därpå står Jimmy hemma hos sina föräldrar i garaget, och mitt på dagen stormar en mindre polisstyrka in på tomten och griper honom. De lägger ner Jimmy på golvet, som i sin tur säger att han bara väntat på att de ska komma och ta honom eftersom han var den sista som såg henne vid liv. Han säger också att polisen inte har några bevis emot honom och att han kommer vara ute på en kvart. Jimmys pappa, som var med vid gripandet, blir illa berörd av händelsen och har senare beskrivit polisens agerande som oprofessionellt. Utredningen går nu in i ett nytt skede och en rad tekniska undersökningar påbörjas av bland annat Jimmys bil och lägenhet. Även hans mobiltelefon och dator gås igenom, och det skulle göras flera intressanta fynd. I det här skedet vet Jimmy väldigt lite om de fynd som gjorts vid det gula torpet. Men under förhöret kommer det fram att han varit där bara några dagar efter försvinnandet. Utredarna blir förvånade när han berättar att han varit där alldeles ensam och gått runt i rummen och tittat. Anledningen till att han inte berättat om det tidigare, säger han, är för att det bara skulle kasta ännu mer misstankar mot honom. Jimmy förklarar också att han var där för att leta efter Ang. För att få en bättre bild av vem Jimmy är som person tittar de också närmare på hans förflutna. De inser då att han inte är känd som någon våldsbrottsling och att han bara varit i kontakt med polisen vid någon enklare trafikförseelse. Däremot förstår de snart att han sticker ut ifrån mängden av flera andra anledningar. Jimmy har Aspergers syndrom i kombination med ADD. Personer med ADD tappar ofta uppmärksamheten och blir lätt distraherade. Jimmy hade därför haft en ganska tuff skolgång, speciellt under låg- och mellanstadiet. Det fanns flera personer i hans klass med funktionsnedsättningar, vilket gjorde att Jimmy hamnade i skymundan och inte fick den hjälp som han borde ha fått. Aspergers syndrom yttrar sig ofta i en bristande förmåga hos barn att utveckla emotionella och sociala relationer. Trots det har Jimmy aldrig haft problem att skaffa kompisar. Men frågan som polisen ställer sig nu är om han trots sina diagnoser haft förmågan att döda en människa och inte lämna några spår efter sig.
Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 3 tar vi upp mord som har skett i Norrbotten och Lappland.
Det du hörde nyss var alltså andra delen av Bodenfallet. Och precis i slutet så tog vi alltså upp att Jimmy har både Aspergers syndrom och ADD. Och vi har ju pratat en hel del i tidigare diskussioner om olika diagnoser och vad de innebär, för att ni som lyssnar ska få en förståelse för hur man kan påverkas om man har en viss diagnos.
Men det är också väldigt viktigt för oss att poängtera att när vi tar upp att en gärningsman till exempel har autism, kan vi säga, så innebär det självklart inte att andra människor med autism löper större risk för att bli våldsbrottslingar eller är farliga på något sätt. Absolut. Nej. inte. Och det hoppas vi verkligen att ni förstår, för vi vill ju inte spä på några felaktiga fördomar, utan vi vill helt enkelt skapa en djupare förståelse kring de här enskilda fallen och individerna.
Mm. Och vi har ju förstått också att det är många som tycker att det är intressant när vi går in på olika psykologiska faktorer. Så det kommer vi också fortsätta att göra. Det är ju någonting som både du och jag tycker är intressant och givande också i sånt här att förstå. Men vi vill då att ni tar med det här i åtanke så att det inte blir några missförstånd.
Och i det här fallet, Bodenfallet alltså, så gjorde Jimmys diagnoser att många ställde sig kritiska till att han hade utfört det här mordet. Han hade nämligen personer som hjälpte honom i vardagen med helt vanliga saker som till exempel städning och att påminna honom om att borsta tänderna och duscha. Och att han då skulle ha mördat Ang och lyckats städa och ta bort spår efter sig. Det verkar därför ganska märkligt. Men vi måste också prata om telefonsamtalen, eller kanske rättare sagt de obefintliga telefonsamtalen.
Ja, för vi hörde ju att Jimmy bara låtsades ringa till Ang efter att hans kompisar uppmanat honom flera gånger om det. Och faktum är ju att han inte försökt ringa henne en enda gång från det att hon försvann. Och med tanke på deras relation och med tanke på allting som har hänt så höjer ju det här en hel del ögonbryn.
Absolut. Och anledningen till det här att han inte ringde alltså, det säger han själv, var för att han tyckte att det var lönlöst. Han tänkte att om hon ville bli hittad så skulle hon antingen ha ringt själv eller ha svarat när hennes föräldrar ringde. Och eftersom så många i Boden hade ringt så förstod han inte varför han också skulle göra det. För varför skulle hon svara just när han ringde? Men det här tycker jag är en konstig förklaring, om jag ska vara ärlig. För det sägs ju att det sista som lämnar en människa är hoppet. Och det tror jag är ett påstående som stämmer ganska bra. Och då förstår jag inte hur man kan ge upp i förväg när det handlar om en person som man faktiskt bryr sig om. Det känns som att man borde göra och försöka med precis allt då.
Ja, och jag tror att de flesta i den här situationen skulle ringa. Även om de till och med vet att det är nästintill lönlöst, så tror jag inte att man kan låta bli. För ringer man så gör man någonting, och det får oss oftast att må lite, lite bättre. Och att Jimmy inte ens ringer när han blir uppmanad till det, att han hellre fejkar ett samtal än att ringa till Angs telefon, det riktar ju en hel del misstankar mot honom. Och det finns ju även en annan händelse som kastar honom i ganska dåligt sken, kan man säga. Och det är ju det här med hunden som jag tycker vi ska ta upp.
Ja, Jimmy köpte en hundvalp runt årsskiftet mellan 2012 och 2013. Och han hade aldrig haft hand om någon hund tidigare. Och det var inte riktigt som han hade föreställt sig. För den här hunden, den blev inte rumsren. Och Jimmy prioriterade kompisarna före hunden. Så han tog alltså inte hand om den på ett vettigt sätt och lämnade mycket ensam. Och bara några månader efter att han hade köpt den här hundvalpen så dog den faktiskt.
Mm. Och Jimmy, han påstod att valpen hade tuggat på en sladd och fått 220 volt i sig. Och att det var därför som den dog. Själv så hade han sovit på soffan och vaknat av att någonting pep till. Och när han såg hunden så förstod han liksom direkt vad det var som hade hänt. Och eftersom marken var frusen så visste han ju inte hur eller var han skulle begrava hunden. Så han transporterar ju den i en pulka och sen kastar han hunden i älven.
Men det här är alltså vad Jimmy själv säger. För det finns många som tror att han var frustrerad över hunden och dödade den själv. Och det här fick ganska stor uppmärksamhet i utredningen. Och anledningen till det är att många kriminologer menar att djurplågeri kan vara ett första stadium till att begå mord.
Ja, och det här är ju faktiskt någonting som vi också sett i både tältmordet i Orrefors och mordet på Helen i Hörby, som är ett tidigare fall som vi har täckt också.
Precis, så jag tror absolut att det kan ligga någonting i det. Och ett vittne har även sett Jimmy sitta på sin balkong och skjuta på fåglar med sina soft airgun-vapen. Så det är alltså inte bara hunden handlar om. Men sen är det en till sak som vi vill ta upp, och det är Angs karatetränare. För det är säkert många av er som lyssnar som redan har läst och hört mycket om det här fallet tidigare. Och kanske undrar varför vi inte har pratat om honom.
Mm.
Och Ang, hon hade ju alltså en hemlig relation med sin karatetränare. Och vissa trodde ju ett tag att det också var han som hade dödat henne. Det är därför det här har uppmärksammat så väldigt mycket. Han brukar få en ganska stor roll när man pratar om det här fallet. Men eftersom att han hade ett alibi för kvällen, eftersom att han aldrig åtalades eller dömdes, så har ju vi gjort valet att vi inte tar med honom i våra berättelser.
Ja, hans liv måste ju ha vänts helt upp och ner efter den här utredningen, och det är ingenting som vi vill fortsätta gräva i. Men det som vi däremot vill ta upp gällande honom, det är att Ang skickade sms till honom när hon var hemma hos Jimmy och pluggade. Han kommer inte ihåg exakt vad det stod, men det var någonting i stil med han eller hon är ju knäpp, vi måste prata.
Ja. Och jag tänkte faktiskt att vi ska ta upp en lyssnarfråga också som har med det här att göra. För Matilda, hon undrar hur det fungerar när polisen läser av mobiltelefoner och då till exempel tar reda på vem personen har ringt eller vart personen har befunnit sig.
Det är ju så att det går att få fram en hel del information från en mobiltelefon, och den kan därför bli en viktig del i en brottsutredning. Och det finns framförallt två saker man brukar prata om i de här sammanhangen, nämligen signaleringslistor och samtalslistor.
Och samtalslistor kan man ju nästan förstå på namnet vad det är för någonting. Och i de här så kan man alltså se uppkopplade samtal, eller alltså telefontrafik, från en person till en annan.
Och i signaleringslistorna som polisen begär ut från teleoperatörerna kan man till exempel se när en mobiltelefon sätts på eller sänks av och när den byter nät. Om det är så att mobiltelefonen är igång men inte används, så görs en automatisk uppdatering ungefär var fjärde timme. Och i vissa fall kan man då i signaleringslistorna se vilken basstation, alltså mobilmast kan man säga, som telefonen kopplar upp sig mot vid de här tillfällena.
Så det är alltså genom de här listorna som polisen till exempel får reda på att Ang har försökt ringa 112 men misslyckats. Någonting som ni kommer få höra om lite senare här i berättelsen. Men också vilken mast telefonen befann sig vid senast. Men nu tycker jag att vi fortsätter berättelsen, och till att börja med så tänkte jag att vi ska berätta om vad som hände den 4 maj när Ang försvann.
Den 4 maj skickar Ang ett sms till Jimmy där hon skriver att hon vill komma hem till honom och plugga. De bestämmer att han ska hämta upp henne med sin bil, och mycket riktigt tutar det utanför huset runt 16:00 på eftermiddagen. Jimmy har ingen mat hemma så han kan inte bjuda henne på något, men de sätter sig i soffan i vardagsrummet och han knäpper en öl. Medan Jimmy tittar på tv sitter Ang djupt försjunken i sina böcker. Efter ett tag lägger hon ifrån sig böckerna. Enligt Jimmy har de två sen sex med varandra. Ett påstående som skulle vändas emot honom i rätten, då det inte finns några fysiska bevis på att det skulle ha skett. Strax efter 17:00 försöker Ang ringa 112, men råkar trycka på stjärna istället för den gröna luren. Så samtalet kommer aldrig fram. 10:00 på kvällen beger sig Jimmy iväg till sitt föräldrahem för att träffa sin bror. Trots att han har druckit 5 starköl tar han bilen. Han tittar in genom fönstret och får syn på brodern och en kompis. För att få deras uppmärksamhet vinkar han till dem, och sen går han in. Kompisen sitter och sjunger och plinkar på en gitarr. Brodern har full fokus på sin dataskärm. Jimmy sitter och lyssnar några minuter på hemmakonserten, men sen går han ut för att elda. Det går dock inte enligt planerna. Veden är blöt och han har ingen tändvätska, så någon brasa blir det inte. Efter besöket på ungefär en timme sätter han sig i bilen och åker hem igen. Han bestämmer sig för att ställa in morgondagens soft airgun-spel. Därefter raderar han alla sms på sin mobil från Ang. Varför har han i efterhand inte kunnat förklara. Under utredningen kommer det fram ännu fler omständigheter som är besvärande för Jimmy. På Angs högra vrist hittar man DNA som matchar med honom. Inte nog med det. I hennes hår sitter det fast tejp. Det blir därför intressant för utredarna att ta reda på varifrån den här tejpen kommer. Och när de undersöker Jimmys lägenhet klockan 4 på eftermiddagen den 23 maj hittar teknikerna ganska omgående en tejprulle på ett av badrumsskåpen. Rullen stämmer utseendemässigt överens med den tejpen som hittades på flickan. Och det finns dessutom blod på den som med viss säkerhet kommer från Ang. Och det slutar inte där. I Jimmys bil hittar man blod på flera ställen. Både på mattan i bagageutrymmet, på listen i luckan, på ett par arbetshandskar och en plastpåse som också ligger där. På den blodiga påsen säkras också Jimmys fingeravtryck. Blodet verkar komma från Ang. En sökhund som är specialiserad på liklukt markerar dessutom i bagageutrymmet. Det innebär att Ang troligtvis fraktats i bilen när hon redan var död. Trots att bevisen talar för att Jimmy är den skyldiga gärningsmannen fortsätter han kasta ifrån sig alla anklagelser. Han förklarar det hela med att någon har försökt sätta dit honom. Han brukar nämligen lämna sin bil olåst för att inte glömma eller tappa bort nycklarna till den. Så han menar att någon mycket väl kunde ha kommit in i hans bil och placerat blodet där. Dock kan han inte komma på någon person som kan ha gjort det och han har inte heller lånat ut bilen till någon den senaste tiden. Polisen visar en bild på tejpen i badrummet för Jimmy. Han reagerar förvånansvärt lugnt och konstaterar att det är hans tejp. Polisen berättar då att de hittat likadan tejp på Angs kropp och Jimmy säger att någon mycket väl skulle kunna ha gått in i hans lägenhet, tagit tejpen och använt den för att sen lägga tillbaka den igen. Han brukar nämligen lämna lägenhetsdörren olåst precis som bilen för att slippa bekymra sig om nycklarna. Trots bevisningen erkänner alltså inte Jimmy gärningen. Han påstår än idag att det inte var han. Men om det inte var han, vem var det då? Och varför skulle i så fall den personen vill jag se just Jimmy bakom lås och bom? Den 14 december är Skogskyrkogårdens kapell i Boden fullsatt. Det är dags att ta ett sista farväl av Ang. Det är en fin stund och ett vackert avsked. Men samtidigt är situationen så otroligt fel. Ingen människas liv ska behöva ta slut precis när det är meningen att börja. Så här låter Angs mammas avskedsbrev till sin älskade dotter. Mammas hjärta brast efter att du gick iväg från mig. Jag hoppades hela tiden att du var vid liv någonstans och skulle komma tillbaka. Jag födde dig att älska och vara nära. Vi delade samma liv. Vi var samma person. När jag förlorade dig kände jag att jag inte ville leva längre i världen utan dig. Jag tänker hela tiden att du kommer tillbaka till mig. Att jag får ge dig en stor kram och leva tillsammans med dig. Mamma älskar dig med så mycket kärlek. Så mycket helhjärtad kärlek. Och jag saknar dig oerhört mycket. Jag ber för dig och hoppas att du är fri från all sorg. Mamma. Bakom varje mordfall vi förmedlar finns det människor kvar. Människor som skulle göra allt för att få sina nära och kära tillbaka. En frisk 20-åring som Ang ska inte dö. Och hennes föräldrar ska inte behöva förlora en dotter.
Enligt Luleå tingsrätt stod det klart att det var Jimmy som hade mördat Ang och han dömdes därför till 14 års fängelse för mord. Men domen överklagades och hovrätten för Övre Norrland ändrade på både brottsrubriceringen och påföljden och Jimmy dömdes då istället till 10 års fängelse för dråp. Tack för att du lyssnat på veckans avsnitt av Mordpodden. Informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen, förundersökningsprotokollet och boken Boden fallet, skriven av Bodström och Lampers. Nästa vecka ska vi berätta om asylmordet i Kiruna.
Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.